Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg.
Det är underbart att vara här och det är en underbar dag att gå till Herrens hus när solen tittar fram och påskliljorna finns överallt. Idag så ska vi ta för oss en av Bibelns riktigt stora berättelser. Och jag kommer nästan pröva alltså er förmåga att lyssna och hålla koncentrationen. Vi kommer att gå rätt så djupt, men jag lovar att vi kommer inte drunkna. Vi ska ta oss upp till ytan igen vid slutet. Det är berättelsen om profeten Elia. Och det är en lång berättelse. Vi ska ta nästan hela berättelsen. Och den här berättelsen om Elias liv, den riktar sig till dig som är stark i tron. Som är liksom på höjden av livet, om man säger så. Den riktar sig till dig som tvivlar. Den riktar sig till dig som är ganska långt nere. Den talar till dig som är ledare. Den talar till oss alla som de medmänniskor vi är. Och den pratar till och med om generationsskifte. Kommer vi klara detta, tror ni? Det är lager på lager av budskap i den här berättelsen. Och jag tänker att om du lyssnar med ditt liv och jag lyssnar med mitt liv och du ber att Gud liksom talar till dig genom sitt ord, så kommer anden att highlighta det i berättelsen som är till nytta just för dig där du är just nu. Och då ska vi på en gång gå till den här storyn. Det är alltså Elia. Han är profet i det gamla Israel. Vi är cirka 800 år nu innan Kristus. Och det är helt maffigt hur en så gammal berättelse kan ha så mycket att säga till oss här vi befinner oss. Vid den tiden har Israel på väldigt många sätt egentligen övergett Gud. Vi kommer in efter stora kungar, du vet, som David, som Salomo. Det är nytt ledarskap. Det är en kung och en drottning som inför faktiskt en ny statsreligion i Israel. Och det är inga små saker. De inför polyteism. Det är månggudari. De inför synkretism. Det är en sammanblandning av olika typ av andlighet. Och det är väldigt, väldigt främmande för ett folk som tror på en Gud som har en monoteistisk tro. Och jag vet inte om du har fått med dig det, men alla judiska böner, alla judiska gudstjänster då och nu har en mening som heter så här: hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Det säger en judisk troende många gånger om dagen. Så när det kommer ett ledarskap som inför politism, då är det liksom, det krockar kan man säga, va? Och jag tänker, vi är inte helt okända med detta. Sverige har varit ett kristet land i över 1000 år. I över 1000 år har vi haft evangeliet. Och idag då så är det ju lite annorlunda. Idag säger man att Sverige ligger högst upp, längst ut i den högra hörnan, som ett av världens allra mest sekulariserade länder. Så säger inte det allt om svenskar. För sanningen är väldigt mycket mer komplicerat än så. Va? Jag skulle inte säga att Sverige egentligen är mindre religiöst. För om vi inte tror på Gud, så tror vi på väldigt mycket annat. Vi tror på en stor flora av andlighet. Vi tror på människan. Vi tror på frihet. Och wow, vad vi tror på tillväxt. Det tror vi på, va? Vi tror på utveckling och så vidare. Och mitt i detta kallar Elia till folksamling på ett berg som heter Karmel, där kanske någon har varit. Det kommer till Karmel församlingar från hela Israel och samlas där. Men inte bara troende i Israel, utan det kommer 450 representanter för en annan religion. 450, egentligen är detta fundamentalister som kommer. 450 profeter för en gud som heter Baal. Och du vet, det kokar på berget av starka åsikter. Och så ställer Elia sig fram. Och så vänder han sig till sina egna. Och säger han, hur ska ni ha det? Hur länge har ni tänkt att göra en röra och en mixmatch av olika religioner? Ni får bestämma er. Vill ni följa Herren, så följ honom. Men vill ni följa Baal, så följ honom. Men bestäm er för allt i världen, säger Elia. Och så vänder han sig till de andra. Till, ja, nu sitter inte Baal-profeterna här. Alltså, jag bara vänder mig hit till er. Han vänder sig till de andra, till Baal-profeterna. Och så säger han, be eran Gud komma med eld till det här altaret och bevisa sig själv. Och så ska jag be till min Gud om detsamma, att han bevisar sig själv. Och så får vi se vilken Gud som svarar på bön. Det är ganska kaxigt, va? Elia är så helt ensam. Kan du se det framför dig? Han är helt ensam med 450 fundamentalister. Men inte bara det. Hans egna vänner, egna grannar, kollegor, några i hans familj tvivlar på Gud. Finns det verkligen bara en väg till Gud? Är inte det ruskigt intolerant? Alltså, det är så omodernt. Exkluderande. Men Baals profeter, de sätter igång. De dansar, de ber, de sjunger, de rispar sig med knivar för att det ska komma eld till altaret. Och det händer ingenting. Så är det Elias tur. Han bygger ett altare, och jag måste säga, han bygger det med 12 stenar. En sten för varje stam i Israel. Så kommer han med kanna efter kanna med vatten. Häljer över veden. Häller ny kanna en kalla till. Du vet, tills det bara droppar vatten över hela. Och det är vattenpölar runt altaret. Och så börjar han att be. Himmelens Gud, kom med din eld. Låt oss få se din härlighet, din existens. Så väntar han. Och det blir helt tyst. För om Gud inte kommer nu, då är det ju kört, va? Och jag kan liksom bara se detta. Någon av oss står på Ramberget och göra detsamma. Det är drama som vi möter här, va? Men så kommer eld. Elden kommer, slickar upp veden och torkar upp vattnet. Du vet att segern där är enorm. Jag ger dig lite kontext nu, va? Segern är enorm. Gud bevisar sin existens. Men inte bara det. Han bekräftar Elia och hans tjänst. Elia är på toppen av sin karriär. Han är på höjden av sin tjänst. Och nu ska vi gå till första kungaboken, kapitel 19. Och så ska vi zigzacka oss genom ett antal verser. Men nu har du fått bakgrunden för kapitel 19, alltså i första kungaboken. Ahab berättade för Isabel, kungen och drottningen, allt som Elia hade gjort. och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga: må gudarna straffa mig både nu och i framtiden om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. Elia får ett bud. Vet att då ibland händer det. Du får en text, en mail, en sms eller en kommentar. En pil som går rakt igenom alla dina murar, alla dina försvar. Och sätter sig som en giftpil rakt inne i hjärtat på dig. I centrum av ditt väsen. Och bara drar dig ner. Förgifta dig och förpesta dig. Och det är inte säkert ens att det handlar om dig. Du vet, det kan handla om vad Gud vill göra genom dig. För vi står i välsignelsens tjänst. Vi har sett att be för människor, välsigna människor, vara ett ljus för människor. Och någonting kan stå på spel för en människa, en familj, ett sammanhang, en generation, en nation. Det är också någonting som skulle kunna stå på spel för dig. Så får du ett bud. En kommentar, ett sms med sån kraft att det bara drar dig ner och gör dig missmodig, förtvivlad och förvirrad. Du kan vara på livets höjdpunkt när din ekonomi plötsligt bara kraschar och tar en oväntad vändning. Du kan få ett bud från din läkare. Eller det kan vara din make som vill lämna dig. Eller plötsligt är du jagad på sociala medier. Eller i skolan eller på jobbet. Livet händer, säger vi rätt ofta, eller hur? Livet händer, sätter dig ur spel. Tar dig ur striden. Och det är just här vi möter Elia. Efter detta stora, våldsamma så möter vi honom här. Han får ett bud. Och budet kommer ifrån fienden själv. Vers 3. När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Vad händer nu, Elia? Vad gör du nu? Han har precis varit med om världens grej. Han har hanterat 450 fundamentalister. Så kommer ett bud, ett hot, en text från en människa och han glömmer allt det andra. Det är bara detta ena han hör. Allt går sönder för honom. Han flyr. Ett inlägg på Insta. En kommentar från någon i församlingen. Du vet att du kan känna dig så illa berörd att du bara vill gömma dig. Det är otroligt hur stor makt några ord kan ha om våra liv. Vidare vers 3. Han kom till Beersheba, alltså söder i Israel. Och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske. Önskade sig döden och sade: nu är det nog, Herre. Ta mitt liv. Jag är inte bättre än mina fäder. Så lade Elia sig ner under ginstbusken och somnade. Vet du att det är knappast någon i bibelhistorien som har varit med om så många, så spektakulära under som vår profet som vi läser om idag. Han, ett kärnkraftverk av tro, träffar väggen. Wow! Hårt! Brutalt! Han, en hjälte i Guds rike, sjunker in i förtvivlan, lägger sig ner, vill bara sova. Han vill bara dö. Nu är det nog, Herre. Det är nog. Jag orkar inte, vill inte, kan inte, ska inte. Har du varit där någon gång? Skulle vi våga erkänna för varandra att vi har varit där någon gång? Eller kanske är där? Det har gjorts en mätning, OECD har gjort en mätning bland välfärdsländerna. Och den mätningen uppskattar att i Sverige är det 30% av befolkningen som har haft eller har en depression eller symptom på depression. 24% som strävar med ångest och 38% som kämpar med sömnsvårigheter. Vet att det gör Sverige, det liksom gör att Sverige seglar upp som tvåa bland alla välfärdsländer med antal deprimerade. Och jag tänker inte prata om psykisk ohälsa, utan jag tänker säga vi är utsatta för en enorm stress. Med flyktingströmmar, med pandemi, med krig, med klimathot. Människan kommer i kläm och själen gråter. Hur hanterar glad-kristna sorgen ibland oss? Hur hanterar vi brustenheten? Hur hanterar vi tårarna? Vi får ett lysande exempel av Gud själv. Vi läser vidare. Vers 5 har vi kommit till nu, va? Men en ängel rörde vid honom och sade: stig upp och ät. När han såg upp fanns där vid huvudändan ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och lade sig ner igen. Men Herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången och sa: stig upp och ät. Annars blir vägen för lång för dig. Nybakat bröd. Fortfarande varmt, du vet va? Friskt vatten. Stig upp, Elia. Ät. Drick. Ta en promenad, Elia. Det ska göra dig så gott. Alltså det är så sunt, hör du det? Det är sunt. Det är enkelt. Det är praktiskt. Himmelens Gud är jordnära. Jag tycker det är så häftigt. Så när du är långt nere i dalen så behöver du liksom inte massa goda råd. Nej, men du kan inte bara försöka glömma det där, va? Kan du inte försöka liksom dela med eller försöka ta det samman? Du vet, inte ens Gud kommer med goda tips och råd. Han kommer med bröd och vatten, en tallrik god mat, sömn, tyst närvaro, en varm famn kan vara det som hjälper dig att orka vidare. Så i vers 8 står det: då steg han upp, åt och drack. Sedan gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Där gick han in i en grotta. I den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade: vad gör du här, Elia? Och jag vet inte om du hör det, men han säger inte: vad gör du där? Alltså du vet, som om Gud plötsligt får öga på Elia. Alltså är det där borta du är? Vad gör du där? Han säger: vad gör du här? Hör du skillnaden? Grottan är inte tom, förstår du. Det finns någon i grottan. Vad gör du här, Elia? Vad har fört dig hit? Nu vet Gud allt om Elia. Han vet allt om dig. Han vet allt om mig. Men han vet också att vi behöver lätta på trycket. Vi behöver prata. Vi behöver liksom få det ur oss. Och Elia, han, orden bara strömmar ut av Elia. Han förställer sig inte, han gör sig inte bättre, utan det är rakt ut, va? Och jag tror att vi skulle må ganska mycket bättre om vi litade på att vi får komma till Gud precis så ugly det är. Vi behöver ingen make-up. Vi behöver inte förbättra. För Gud vet ändå. Han är redan där. Eller hur? Han är ingen annanstans än där du är. Vad gör du här, säger han. För han är redan på plats innan dig. Så lyssnar han. Lockar oss ur grottan. Kom Elia, var nära mig. Så ska jag mätta dig med min närvaro på ett sätt som bara min närvaro kan mätta en levande människa och varelse. Vet du, i samhället så tar sjukvården hand om kroppen. Psykologer tar hand om själen. Och så tar liksom kyrkan hand om det som är över, det andliga. Så gör inte Gud. Gud har skapat oss underbart, perfekt, suveränt efter sin egen vilja, till ande, till kropp, till själ. Det hör samman. Det är en enhet, det är en helhet och kan inte skiljas. Jag tycker det är lysande hur Gud visar oss hur vi möter varandra och andra. Med bröd och vatten. Någonting för kroppen. Han lyssnar. Man får tömma sin själ. Och så mättar han Elia, vår Elia, med sin närvaro. Han får uppleva i sin ande att Gud är den han säger han är. Han är det som var. Han är den som är. Han är den som kommer. Och den som tar hela människan på allvar. Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg, bröt sönder klippor, gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden heller. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln, gick ut, ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst som sa till Elia: vad gör du här? Vet att här är Elia på samma berg som Mose fick se Guds härlighet. Horeb och Sina i berget. Elia har sett så mycket av Gud. Tecken, under, stormar, eld. Men nu kommer han på ett helt annat sätt än han förväntat sig. Och vi vill ju så gärna möta Gud så som vi brukar göra, du vet va? Som vi gjorde på lägret. Eller som vi gör på Nyhem. Eller i sångerna som vi sjöng i ungdomskören. Med eldskrift på väggen. Men Gud överraskar. Han kommer på ett nytt sätt. Ett annat sätt. I den stilla, svaga susningen. Där står Elia med ansikte till ansikte med Herren.
Herren är Gud.
Hade passat bra att sluta historien här. Avslappnat och vilsamt och skönt. Och från grottan till fåtöljen liksom. Men du vet att det fortsätter. Det är inte slut här va? Gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskus. Vers 15. Till Damaskus öken och gå in och smörja Hazael till kung över Aram. Och Jehu, Nimsis son, ska du smörja till kung över Israel. Elisha, Shafats son från Abel-Mehola, ska du smörja till profet i ditt ställe. Gå tillbaka igen. Säger Gud, du är inte klar. Fortsätt, Elia. Du ska smörja nästa kung. Du ska smörja nästa profet som kommer efter dig, Elisha. Elisha. Menar du min unga timare, Gud? Vet du hur ung han är? Alltså, vet du vad lite erfarenhet Elisha har? Lätt det är att glömma att man varit ung själv, va? För vet att en gång i tiden var ju några som såg mig. Som vågade ge mig förtroende. Vågade ge mig ansvar. Även om jag inte hade särskilt mycket erfarenhet. Därför evangeliet har en rörelse. Det går alltid vidare. Alltid framåt. Nästa människa. Nästa stad. Nästa land. Nästa generation. Nästa tidsepok. Och vår berättelse om Elia är en berättelse, en historia om en profet som möter väggen. Ja. Det är en berättelse om hur Gud helar hela människan till kropp, själ och ande. Ja. Men det är också en berättelse om ledarskap. En berättelse om generationsväxling. Du vet, det var en strid för nästa generation då. Och det är en strid om nästa generation nu. Det är en strid om människan och det är uppenbart när man tittar sig runt i världen, när man läser nyheter, följer med på vad som händer. Vi har en fiende som skapar kaos, som skapar krig, motsättningar, nöd, stress, press, ångest. Det är en strid om nästa generation. Så välsigna nästa generation, Elia. Önska dem inte liksom bara allt gott. Klappa dem inte lätt på axeln, utan se dem, älska dem, utrusta dem, vägled dem. För Gud har en plan, lär vi oss i den här storyn för nästa generation. Vet du vad det är? En dubbel del. En dubbel del av alla välsignelser vi har fått. En dubbel del av smörjelsen, av Elias smörjelse. Det handlar om andens liv och frukt och gåvor och tjänster. Och jag tänker så här. Vi har pratat mycket om Frihamnskyrkan. Och jag förstår väldigt väl att det faktiskt blir tjatigt i längden. Men det handlar ju inte bara om Frihamnskyrkan eller en ny kyrka. På sätt och vis handlar det om en generationsväxling. Och nu ska jag be, ligger en pinne där, Thomas? Jag skärde ned ganska mycket av träden hemma igår nämligen. En stafettpinne. En generationsväxling handlar om överlämning. Det kräver förmåga att ge vidare. Och det kräver också förmåga att ta emot. Vill du ha pinnen? Sanna? Jag tycker det är dags för dig att ta nästa kliv. Vill du inte ha den? Du vill ha den. Annars kan jag inte släppa den. Då tappar vi den. Alltså, nästa generation. Du är nästa generation. Kan du tänka dig att göra som jag har gjort nu då? Bygga församling så som jag har gjort då. Utveckla musiken så som jag har gjort då. Hålla på så. Tja. Säg nej. Nej, gör inte som jag. Utan Gud vill leda dig, va? Så är det. Gud leder nästa generation. Därför måste jag lita på att och våga låta nästa generation ta nästa steg. Nu släpper jag pinnen. Håller du den då? Det är det som är grejen. Jag måste släppa pinnen, va? Då kan du inte göra som mig. För du ska ha en dubbel del. En dubbel del. En dubbel del. Av andens liv, gåvor, kraft, gärningar. Plantera dubbelt så många församlingar. Be med dubbelt så många människor. Se mycket mer av Guds rike. Få vara med om mycket större saker. En dubbel del av andens liv och gåvor. Det är det vi vill lämna över. Eller hur? Då måste vi våga lita på att Herren leder nästa generation att ta nästa steg. För den här världens skull. För den här stadens skull. Och vi ska strax släppa till teamet igen nu. Jag vet inte vart i den här stora, stora berättelsen som du befinner dig. Jag vet inte, kanske är det på Karmels topp då. Höjden av berget. Där allt bara liksom är kraft och det är underbart, det är karriär. Det är bara bra liksom, livet leker. Eller om du är inne i grottan, i djupet, långt ner i dalen, i mörker, i förtvivlan. Eller någon annanstans på denna enorma skala. Men du vet att när Elia går tillbaka igen för att fullföra sitt uppdrag så är han klokare. Han vet Gud är med på toppen av berget. Men han är också med i djupet, i mörkret, i dalen. Han finns redan där och han är med hela vägen emellan. Gud, vår Gud, den enda levande sanne Guden är Gud för hela människan, för hela livet, för alla generationer och till alla tider. Då säger jag amen. Amen i Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.